prata om hur det går på djupet. Det är det, och det är
välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Det känns ju som en lite så här skakig början på sommaren, men det finns ju vissa saker som gör att det ändå känns som att nu är det sommar. Och jag skulle vilja spela upp ett ljudklipp åt dig, Kai. Det är den här samma mannen. Alltså, vi har ju pratat om honom tidigare. Alltså, den här
Är det den?
Ja, alltså Kaike-mannen. Och nu har jag fått, alltså folk skickar ju, när de ser honom så folk bandar in det här och skickar det åt mig. Och jag blir alltid lika glad. Alltså, för att den här mannen turnerar ju i olika sådana där sommarmarknader. Och så säljer han blommor och så säger han det där. Och det är ju många år sedan så pratar jag om den här mannen och härmar det här. Kaike! Och det är så roligt nu att äntligen ha det här autentiska ljudet. Att här, nu är han tillbaks.
Jag har föreställt mig det här mannens röst nu i flera år. Och han låter ju precis som du härmar. Det är roligt. Ja. Det som är synd i det här klippet som du skickar är att man inte får se honom. Alltså det är någon som springer omkring på en marknad och den här rösten hörs överallt. Ja. Men man får aldrig se mannen.
Nej, men han ser ut ungefär som Tony Soprano. Alltså hans yttre matchar nog rösten. Men det är på något sätt, alltså jag tänker ju liksom, alltså för den där rösten är ju så unik, alltså för det är också det där man, den där basljudet när han slutar och Kaike. Alltså att det är inte som en sån här röst som man bara har, utan det där är som en röst som man får. Och jag funderar så på hans backstory. Jag trodde kanske han i sin ungdom har han börjat då liksom sådär att han har sålt lite och haft en väldigt så här mjuk och fin röst. Att det är så,
jag tror nog
att det är sådär Osta kaksi, ja, ota kolme och sådär. Och sen blir det då, ju äldre han blir, och sen åta nytt, åta jott, och så blir det liksom bara mer och mer, och sen till sist så landar vi där Kaike. Alltså det här är att han har genomgått en sån här liksom Pokémon-evolution, alltså att han börjar som liten och späd, och det här är nu hans final form.
Ja, men evolutionen styrs ju av marknaden, att han har ju säkert sett att när han ändrar på rösten så ökar försäljningen, och sen har han liksom följt det lockbetet, och sen har han hamnat nu då här i något sorts ultimat och röstläge för försäljning. Och det är ju liksom uppenbarligen sant också, eftersom du reagerar på det för många år sedan. Andra har reagerat på det så pass mycket att de nu då filmar honom. Och alla liksom blir glada eller på något vis lyssnar ju på honom och säkert köper också. Så, alltså han är ju ett geni på något sätt.
Ja, han är det, och jag tror att han har liksom hittat på något sätt det där. Alltså för det ska vi ju också. Alltså att det är ju som inte, man blir ju inte glad av att höra det, men att det är ju otroligt intressant är det ju, för att det är också en konstig sak. Alltså Kaike, Kaike, Kaike. Alltså att han ropar allt. Och då säger han menar väl i princip att liksom att allt ska bort, att han vill att ni ska köpa allt. Men att det är ju en konstig sak egentligen som köpman att säga Kaike, Kaike, Kaike.
Alltså för det är inte att allting är på rea liksom, och allting till några rabatt.
Ja, det kan ju också hända, men att han är ju sådär att köp två men ni får ta tre, allt.
Ja, jag håller med.
Så han menar kanske att det symboliserar liksom att den här dealen gäller alla hans varor. Men det är ändå sådär att det är en konstig sak att säga, och det är ju på något sätt att för honom så är det där att han lyssnar inte på vad ordet betyder, utan han lyssnar på hur ordet låter. Och Kaike, Kaike, Kaike. Det är ju en bra ramsa att säga, men det är ju på ett sätt konstigt att man landar i det. Och jag tror att det där gör att det blir intressant, så att man som människa då lyssnar mera till det.
Jag tänker också att här finns på något vis nyckeln till hans, alltså hans livsresa, eller kanske hans något trauma då. Han är lite som Hodor i Game of Thrones som bara säger Hodor, och så visar det sig då att det hör ihop med något. Med någon ungdomstrauma. Men att han har säkert, och det verkar ju också på hans personlighet och hans röst, som att i något skede så har han ställt sin förmöjligheten att ta någon sorts substanser eller någonting. Och han har ju inte bara valt det ena. Nej. Utan han har ju valt Kaike, Kaike, Kaike. Och sen när han håller på så och det där av låter han som han gör idag.
Så har han egentligen han har liksom pratat så där och så har de bara märkt att den här ramsan skulle passa till att sälja blommor. Och så har de liksom placerat honom på den här marknaden och gett honom en mikrofon. Men egentligen så går han bara omkring i någon sorts rus och säger de här sakerna och han har egentligen ingenting med den här blomförsäljningen att göra. Utan att han har fastnat i sitt Hodor-trauma och bara upprepar det han själv har varit med om och om igen. Okej, att man gör det på en marknad, men att man skjutsar runt honom i hela Finland på olika marknader, så det känns lite grovt.
Det är ju en alltså någon del av på något vis vår kultur som säkert försvinner, eller så lever den starkt på landsbygden och kanske jag bara då är en sån här stadsbo som inte nu då märker det, men alltså just sån här kringresande försäljare som tycker upp på somrarna, det är ju en del av min ungdom och det här. Men tar någon över? Eller är det som att efter han, så hans barn så kommer inte att liksom ärva vagnen?
Jag tror det blir mer globalt. Jag tror det blir mer internationellt. Det har jag åtminstone själv reagerat på sådana där internationella, alltså att det blir bara mer och mer sådana där internationella matmarknader där det faktiskt är liksom familjer från olika länder som säljer churros och italienska ostar och sådär. Och att det blir mindre så, att det är mer sådär att om du gör det så då måste du liksom göra det som en cirkus, alltså att du är all in och du reser land och rike runt för att göra det. Men att det är inte mer sådär att pappa bestämmer sig att nu ska jag börja sälja saker på torg. Att det liksom det är större än så.
Kan vi lyssna på honom igen? And you can mix it, you can take different, you can take whatever you like, you can take so many you like. Otakaksi, maksauksi, kaikki, kaikki, kaikki. Det är någonting så löftesrikt med det här ändå att allt är möjligt, allt går, allt finns. Man kan som använda det här som ett sorts mantra för sig själv.
Ja, jag har ju alltså länge gjort alltså så där också att när jag städar och så där och signalerar att nu är det liksom städning på gång, så då går jag omkring också och ropar kaiki 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 när jag säger åt Lo vad han ska plocka upp och så där. Alltså att man kan använda sig i sitt egna liv av det här också. Det är ju en trollformel är det ju. Alltså en sorts magi som också med det där liksom den där djupa rösten så gör att därifrån kommer någon lite magi också. Boen burmo bulto sarvotning som talar sitt så popna popkum så vi popnu dena popkum så vi lys på tedd och kaj.
Jag kommer att tänka på det här kaiki 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 spåret att Kaius har nu en sån här, eller han har den senaste tiden alltid när vi väcker honom på morgnarna så då brukar han komma till stora sängen och sen har vi en sån här mysig stund där innan vi börjar med dagens bestyr. Och då frågar vi vad vi har drömt om. Och då nyss svarar han alltid att han har drömt om allt.
Mm.
Kaikesta, säger han.
Mm.
Och det här tidigare liksom så märkte man när han svarar på frågan vad han har drömt om att han lite försökte som vitsa till det så han sa någonting som skulle låta roligt och så flinade han. Men det här att han har drömt om allt så det säger han med sån här uppriktighet.
Mm.
Och som en sån här nöjd, glad liksom ton.
Han har
drömt om allt.
Han har faktiskt drömt om allt.
Ja, och det är ju på något sätt jättefint att man drömmer om allt. För det låter ju som att man är intresserad av allt eller att allt känns väldigt tilltalande, lockande, världen är öppen, det finns så mycket jag vill göra som jag vill se och uppleva, jag drömmer om allt.
Mm. Ja, det finns inget man kan drömma om som inte som är dåligt liksom, att allt är bra, allt är hemåt.
Ja, och alltså han har ju förstås inte som en så utvecklad vokabulär eller som utvecklad förståelse för alltså vad drömmar är och för liksom vad vi menar när vi frågar att vad har du drömt om och så här. Men att det här svaret ändå så har som blivit något som jag blir glad av. Och jag tänkte på det nu också när vi var på Emsalö här på Nikos föräldrars stuga. Och nu har då svärfar för ett par år sedan så han installerat en pool där. Eller byggt en pool så att man kan simma i en pool.
Mm.
Och vi tog nu då premiärdoppet i poolen som nu var fylld då för den här sommaren. Och så det är någonting med det här kloret i den här lilla poolen. Och den här doften och den här känslan i vattnet och, som påminner mig om resor när vi var små. Och vi gjorde inte så många resor, men vi bodde alltid på en sån här skandinavisk hotellkedja som finns i Norden.
Mm.
Och vi reste ju inte som sagt mycket. Vi var typ till Sundsvall och Stockholm och Umeå. Men vi bodde alltid på det här skandinaviska hotellet. Och de hade då pool ofta.
Mm.
Och det var ju höjdpunkten med det hela. Det var alltid en väldigt liten pool, men den doftade precis så där.
Mm.
Och för mig så blev det här ändå, för det var att jag såg fram emot att nu ska vi på den här resan och så ska vi få vara i den här poolen.
Ja.
Och det kunde liksom skapa glädje under flera veckor, ja. Och den här förväntan.
Ja, semestern doftar klor.
Ja, och som väldigt intensivt klor, inte som i simhallen, utan det är som så mycket klor att man inte ska måste byta vatten även när de här barnen då har pissat dit liksom i tre veckor.
Ja.
Men för mig har ju poolen nog varit en sorts symbol för det gränslösa, för det goda livet och för det här ultimata avslappningen på något sätt. Det var ju, jag drömde om att resa till södern som barn. Det gjorde vi aldrig för vi hade inte såna pengar i familjen. Men titta på såna här resebroschyrer och där låg de ju vid pools. Och det var alltid som någonting som väcktes i mig. Och sen så byggde jag såna här 1000-bitars pussel med pools.
Polare.
Och det var ju de kitschigaste bilderna. Alltså, det är ju hemskt hur mycket tid.
Det är ett intressant motiv. Alltså sådär också när man tänker på du ändå sådär samlar på konst och sådär. Så att det ändå liksom att ha pool, en pool som motiv. Det är någonting väldigt roligt i det. Och att det också finns pusseltillverkare som är sådär. Nej, men ska vi lägga en pool?
Ja, inte bara en pool utan en pool omgärdad av turister som solar och så här. Och så några blommor i bjärta färger där omkring förstås. Men det var fascinerande. Poolen som idé. Och nu dog ju då David Hockney. Hade du någon förhållande till den konstnären?
Nej, det hade jag inte. Jag sa att det var en stor nyhet men jag känner inte alls till.
Ja, han var ju intresserad av poolen som idé och som konstnärligt objekt. Och hans mest kända verk är ju av pooler i Los Angeles. Och just hur han framställer då poolen då som någon sån här symbol för frihet och för liksom det goda livet. Och eftersom han då var gay så är det också någon sorts så här friheten i att vara naken i en pool liksom. Som man kan ana där bakom. Och jag visste inte att jag har haft som något sorts förhållande till David Hockney. Vi har någon gång gått på några Hockney-utställningar. Också här i Helsingfors hade de väl på konsthallen för inte så många år sedan.
Jag bara tänker att hans namn måste ju skapa en sån här rolig missförstånd när man frågar av någon okänd att vad du är intresserad av. Och så säger de att jag tycker ganska mycket om Hockney. Och så hör man fel. Och så börjar man prata om hockey.
Ja, no, jag vet inte när det här missförståndet skulle kunna uppstå. Alltså vilka människor som möts. Som,
det är en bardisk där man har suttit länge och pratat i fyllan. Och sen blir det något missförstånd där och man börjar prata om ens intresse.
Men hockey är ju en sån här som har varit i populärkulturen. Att han nämns ofta i liksom andra verk, alltså i böcker och i populärmusik och liksom hans verk hör ju ofta, inte allting men ändå som en stor del av hans gärning så hör hemma liksom i popkonsten. Han är ju också så här som person väldigt lätt att älska, så här glasögonen, farbror som var ofta glad, en sån här alltså klassisk brittisk gay man så här. Och det är någonting också just med optimismen. Alltså han är som typ världens mest optimistiska målare. Att liksom hans tavlor är alltid så här. Oftast, det är en jättestor livsgärning. Men de är så här glada i livet. Och det är som någonting med det att ofta. Jag vet exempelvis inte hur man gör konst av att vara glad och lycklig. Alltså som det känns på något sätt att det blir automatiskt lite så här fånigt. Om man skriver om någon som som mår bra och har det bra.
Men det är väl på något sätt att det förknippas väl med yta ganska långt. Alltså att det finns, man kan inte liksom gräva i glädje, för att då är man bara glad. Man kan inte analysera glädje på samma sätt.
Man borde ju kunna det. Har vi bara inte orden för det? Eller är det någon sorts sån här skam, som just att man ska inte skylta dem med hur bra man har det, för att det känns som skryt?
Mm.
Men Hockney är ju som på något vis medveten om att de här polarna i Los Angeles och de här rena linjerna, att det är ju som yta alltihopa, men det finns ändå en som är sån här skön, avslappnad längtan dit. Och som jag känner igen från Pardomen, just polen, även om vi då fot i Sundsvall då, i ett skandinaviskt hotell, så ändå bara den här drömmen om att få hoppa ner i en pool, så levde liksom stark i den lilla Kai. Och sen nu läste jag då någon så här intervju som han gjorde för länge sedan då. Alltså för att han var ju då gay på 60-talet och 50-talet när det var liksom förbjudet. Men han sa att han liksom bara en dag bestämde sig för att nu ska han vara okej med det här. Och sen var han okej med det hela livet.
Det låter lite speciellt.
Ja, men sen när man som ser honom så är man som att ja, no, men att han levde ju så också. Alltså han var så här okej med sig själv på ett ganska unikt sätt nästan.
En konstnär som var okej med sig själv. Det är ju sinnes det. Inte finns det något sånt.
Och så kedjerökte han hela livet ända tills han dog.
Tror du den här kajke-kajke-kajke-mannen, tror du han är okej med sig själv? Varje morgon när han vaknar så ligger han i sängen och så går han igenom sina brister och så tänker han att nej, jag tycker om precis varje del av mig ändå. Kaiki, kaiki, kaiki. Jag duger. Allt det som det ska vara.
Det är svårt att föreställa sig att den där kaiki, kaiki, kaiki-mannen inte skulle vara heterosexuell. Jag vet inte varför.
Ja, jag håller med. Tror du hans fru också har någon sorts mantra som hon säger? Heiki, heiki, heiki.
Men jag tror att David Hockney aldrig gjorde var att lägga sten. Det är nog väldigt hetero, eller alltså väldigt ogay och väldigt, det är som ett arbete från en annan tidsålder. Det är som inte någonting som människor längre ska göra, tror jag. Samtidigt är det väldigt roligt. Det är bara så otroligt tungt och dammigt och så här orimligt tungt nästan. Alltså ja. En sten väger onödigt mycket.
Men det är ju på något sätt allt så här trädgårdsarbete, så är ju lite så att man har den här romantiska bilden av såna där ihopklipp från 80-talsfilmer när par så här renoverar saker tillsammans och de spelar glad musik och de sätter målfärgen klick på näsan och sen kramas de. Och det blir ju aldrig så, utan att det är just det där att ens kläder rivs sönder på de här stenarna och man får sår. Och sen så har man en stark vision om att så här ska vi göra det, och så gör man det och sen är man liksom för dålig så att man får det inte att se ut som man ser i sitt inre att det ser ut, och så blir det fel och så kan man inte kommunicera det tillräckligt att egentligen är jag besviken på mig själv, och så börjar man gräla och sen blir det materialet dyrare än vad man har tänkt, och så hinner man inte mer för plötsligt är det natt och barnen är hungriga och ingen sover.
Ja, no, det här, vi har nog haft alltså en del så här meningsskiljaktigheter när vi har hållit på och som lite gräl nog och så blir man ju smutsig. Men annars hade det varit nog ganska mysigt att tillsammans hålla på och hitta den rätta som formen på en sten så det ska passa in just där.
Men vad ska ni göra med stenen alltså?
Nej, vi alltså lägger skiffersten på en liten uteplats och sen på en gång och så bygger vi trappor av sten. Alltså för vi bor i en sluttning och vi ska försöka göra det som ett terrass här nu ungefär.
Mm.
Men 2800 euro för sten betalar vi.
Ja.
Jag bara säger summan för att den är så oerhörd.
Mm.
För det är ju ändå sten som någon har hittat i naturen.
Ja.
Alltså man föddes hit till jorden och så fanns det oändligt med sten.
Ja.
Och någon har kommit på den briljanta affärsidén att man kan hitta sten och sälja det till andra för 2800 euro.
Och den summan är ju på något sätt sådär att det skulle kunna vara guld, skulle kunna ha det värdet. Och man skulle vara sådär, ja, men det förstår jag. Det är ju guld. Men när det är liksom sten som man ska gå på.
Ja, och så står det då i den här beskrivningen på den här hemsidan att, att den här stenen har tillverkats under flera miljoner år.
Mm.
Och ungefär som att det då ska motivera 2800
som
euro.
Att, som att någon skulle ha i miljoner år stått och sandpapprat den där stenen och sådär. Utan att det, man skulle lika bra kunna säga att jorden har funnits i flera tusen år. Alltså att det, det har ju bara existerat.
Ja, men jag sa till Nico innan vi beställde att det här är ju löjligt. Alltså vet du vad? Nu bara får vi ut sent en kväll och kör omkring med bilen. Och när vi ser någon sten så sätter vi den i bakluckan. Och så håller vi på så.
Mm.
Så får vi sten.
Mm.
Men han sa att det är som stöld och så här. Jo. Att man får inte göra så. Och att det skulle vara pinsamt och jobbigt också.
Mm.
Och att bilen skulle som braka. Och, så att han gick inte med på det.
Nä.
Men utom att det då är absurt dyrt så är det också någonting absurt när man inser att, att stenåldern, då har det, ju, det har ju varit de människor som har hållit på med sten.
Mm.
Och så har de gjort en hacka av sten och så har de börjat som göra verktyg av sten. Och att det är som några 10 000 år då, så sen när vi alltså har kvantdatorer och att vi har hittat allt det där på jorden och gjort allt det där.
Mm.
Så vad skönt att vi lever idag och inte på stenåldern.
Tror du det var på stenåldern som de satte det priset också? Och liksom att det har liksom hållits konstant sedan dess.
Om de skulle ha haft ett juridiskt system så skulle de ju ha inmutat liksom att det här, allt det här äger jag.
Mm.
Och sen liksom så går det i arv då över generationerna då i tiotusentals år. Mm. Och sen blir man ju svinrik då på den här stenen.
Ja.
Barnbarns, barnbarns, barnen.
Ja, och barnen. Tänk då om några miljoner år när, man, när, när någon sitter då och har en podd och så pratar de om hur de har just köpt en hel säck med kvantdatorer som de ska lägga på marken så de kan gå på dem.
Men det skulle ju man inte göra.
Ja, men
då skulle man gå på en kvantdator.
Jag tycker det är helt logisk följd om man tänker stenåldern, stenar. Nu, de använder stenar till allt och nu använder vi stenar att gå på. Vi använder kvantdatorer till allt, i framtiden använder vi kvantdatorer att gå på.
Men när man vet vad människan är kapabel till, alltså att bygga då, alltså nanoteknologi och mikrochip och kvantdatorer, så det är på något sätt fel att, att man har gett en sån hjärnkapacitet och en sån inboende potential, så har man lagt då på en planet där det bara finns typ sten.
Mm.
Och så har man måste som alltså så många generationer har aldrig fått utnyttja sin potential för att det bara har funnits sten som de har hållit på med.
Så efterlyser du någon annan form av material eller tänker du att, att, liksom att, att det var synd om stenåldersmänniskorna som skulle kunna vara liksom otroliga sådana där AI-startup-företagare men för att de levde på fel tid så, så nådde de inte sin potential?
Nej, men igen kanske någon så här kritik mot religionens så här naiva bild av liksom skapelsen och att människan han måste som gå den hårda vägen där. Varför skulle inte Gud ha kunnat släppa ner oss i en perfekt värld då?
Mm.
Utan istället släpp ner oss på en stenig planet där vi måste som hacka fram små yxor så att vi kan hacka ut andra verktyg så att vi kan till sist bygga ett hjul så att vi kan föra stenblocken lite längre bort.
Finns det överlag alltså i Bibeln, finns det någon sån här liksom lista eller Excel-tabell alltså där med priser som Gud tycker är bra? Alltså för på något sätt så känns det som att jag tycker att, att om Gud säger att nej men 2800 euro för stena, hej helt okej, okay, här ska du betala, hej bra pris. Men att det skulle vara liksom från allas håll, så att, jag menar då skulle man inte heller behöva ha så här åtta, kolme, maxa, kaksi, kaiki, 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 att om det skulle på något sätt vara att i Bibeln har bestämt de här priserna och så okej. Okay. Att det skulle höra till i den här religionen så då kostar de här sakerna så här mycket.
Alltså det skulle vara fantastiskt om det skulle finnas alltså Guds prislista. Ja. Som man inte då som en rätt trogen kristen, då, en evangelisk kristen i USA, ja. inte skulle kunna som bortse från.
Nej.
Alltså en mycket mer human kapitalism då.
Ja, och att, sen när man är så där att nu får jag till bilaffären och så börjar man då förhandla och så säger de då att den här bilen är 45 000 och så är man, ja fast enligt Gud så får den inte kosta mer än 12 000 euro. Det tycker han är liksom bra pris för en Toyota. Och så är de bara så här, ja vitsig, okej då. Att det bara känns konstigt att ingen religion har tänkt på det, för jag tycker det finns många fördelar med det där, att ha en gudomlig prislista.
Men på riktigt så äger du och jag och alla som har fötts till den här jorden äger alla stenar på jorden lika mycket som någon annan.
Ja, så man ska kunna argumentera för att de där stenarna är precis lika mycket dina som butiken har köpt dem av. Att egentligen vill du bara betala för transportkostnaderna.
Ja, jag tänker inte själv ta det här till hovrätten.
Nej.
Men att jag ser att
det finns ett case där. Jag blev ju övergiven i helgen. Janika tog sitt pick och pack och så sa hon fuck you, Ted och barnen, nu får jag på Louis Capaldi. Och så får hon sa inte fuck you, men hon får i alla fall på konsert. Och så här att hon ville ha en weekend för sig själv och så där. Och fine, det är jättebra, inga problem, jag fixar det. Men när vi vaknade på morgon så började det höras ett ljud. Ett ljud som lät så här. Och det var väldigt konstigt och barnen blev rädda och jag var så där att vad är det där för ljud, och vi gick omkring här i huset.
Får jag gissa? Var klockan 7 när det hände?
Sen så blev liksom ljudet hördes igen och så var det lät, alltså som om någon var i kläm eller som om någon höll på att harkla sig. Och katterna fixade stora ögon och började springa. Och sen till sist så lät det och så var det liksom, det var alltså ljudet från en tupp som vad heter det, galade.
Ja, det var väl målbrott du hörde.
Ja, alltså det var en tupp som på något sätt testade sitt ljud för första gången. Och det var ju på något sätt så väldigt talande, alltså att då när hönsmänniskan, hönsexperten, när Janika är borta, så då börjar tupparna gala i tvättrummet.
Men är de i tvättrummet ännu? Det är väl alltså
de är bara på
25
natten.
Grader där ute.
Till natten så är det 5 grader. Så därför så måste de tas in. Och jag måste ta in dem själv och de sprang ju undan och de hackar på mig och de har ju liksom, jag är ju täckt av sår är jag ju.
Blir det inte svårare för dem att anpassa sig ju längre ni har dem där inne?
De är ju så stora nu, alltså de är ju större än kalkoner, så lår kan ju som inte bära dem någon mer. Så att det är ju så där att vi får liksom som med skottkärran för vi in dem i tvättrummet när det blir natt. Men att man är liksom i sitt hem så blir man väckt av så här liksom tonårstuppar.
Men är det inte fascinerande att de där har ju växt upp utan en liksom manlig förebild, alltså utan en topp i närheten. Mm. Och ändå förstår de att de ska gala. Alltså det är programmerat in i dem.
Ja.
Att på morgonen så ska du göra det där ljudet.
Ja.
Och det som kommer inifrån, hur kan det vara inprogrammerat i arvsmassa?
För att de är de har, jag vet inte om toppar har testosteron, men alltså någonting då som gör att de blir liksom, de är dominanta och det är de som ska vakta och de ska hålla koll på det där. Och så börjar man då sådär. Men det som är liksom det tokiga här är ju för att ännu vet vi, alltså vi vet ju att åtminstone ena är tuppen och det är liksom den mest dominanta. Men sen så läste jag att det är liksom, det är den största tuppen som galar. Och då är liksom de andra tupparna tysta, så att det kan finnas fler nu. Alltså jag tror att det är åtminstone två, men det kan hända att vi har fler. Och igår så satt jag ner Janika då i soffan och frågade sådär att vad har vi, har vi liksom någon plan? Har vi någon plan för de här topparna som nu har börjat gala på morgonen? Att vad är planen? Har vi någon tidtabell? Och så bara tittade hon på mig och sa ingenting. Och började prata om så här Facebookgrupper och sådär. Och så sa jag, men för att det är ju svårt. Folk vill ju inte ha tuppar. Alltså man vill ha hönor. Hönor kan man liksom ge bort. Men tuppar är liksom, det är svårt att ta emot en tupp. Och jag fick intrycket av att det kanske liksom finns inte ännu någon plan. Men jag tänkte fråga av dig att du är ju kreativ och sådär. Att kan du på något sätt, lite också inspirerad av det här kajke. Att kan man på något sätt, ska man kunna hitta på någon sorts funktion för en tupp? Alltså som en orsak varför det skulle vara en bra idé. Alltså att man ska ha en topp hemma. Alltså inte hos oss. Inte hos oss. Men sådär att jag skulle kunna marknadsföra en tupp. Kanske via den här podden. Alltså att om någon vill ha tuppar så vi har åtminstone två. Jättefina, vackra, underbara varelser. Men
nu är jag ju osäker. Är det så att tupp i vin, kock och vän,
ja.
Måste det vara ett toppkött?
Ja.
Det måste det väl inte?
Ja.
Det är väl kyckling,
jag frågar, hönskött? Jag frågar sådana där saker också av Janika. Och jag fick inte... Vi kunde inte prata om det. Det var inte ett alternativ. Jag är nu lite inne på något sätt sådär som... Alltså förr i tiden i England så hade de ju sådär uteliggare som gårdsprydnader. Alltså att man lät en uteliggare bo på sin gräsmatta. Och så när man liksom kom dit så pratade han i ramsor åt sina gäster och så skrattade man och tyckte att det var kul. Att om man skulle på något sätt kunna tänka lite samma upplägg med en tupp. Att det som är... Ja, vi har en tupp vi, och sen är det lite kul. Jag tänkte också som någon sorts ordvits, alltså att om man har ett utedass på landet så säger man ju tuppen, men att om man skulle ha en tupp där också så blir det som ett skämt när man kommer tillbaks och säger så där, så frågar man då att var du på tuppen, och man säger ja, det var jag.
Det finns ju också möjlighet, alltså det är ju lite som löjligt de är, alltså sådana ordvitsar, men alltså det är ju kock på engelska.
Ja.
Och jag vet ju många som skulle svara ja på den frågan.
Ja.
If they want to cook.
Så jag skulle kunna, om jag skulle som installera någon sån här app där jag skulle marknadsföra huge cocks och for delivery. Och sen så kan jag ju ha väldigt suddiga bilder. Och sen när jag liksom blir bokad så fort de öppnar dörren så bara slänger jag in tuppen.
Nu i alla fall lagligt så har du ju inte gjort något fel, tror jag. Att du måste nog säkert behålla den.
Det skulle jag ropa genom nyckelhålet sen. Att lagligt har jag inte gjort någonting fel. Enjoy your cock. Och så raderar jag profilen. Det tycker jag, det där var en otroligt bra idé. Jag har faktiskt inte tänkt på att marknadsföra dem på engelska.
Det är ju nog den här marknadsmannen skulle ju nog veta exakt hur han ska få iväg de här topparna, ja. Tror jag. Det skulle inte ta många minuter innan det är toppbrist.
Toppe, toppe, toppe! Ta dem alla! Alla ska bort! Jag tänkte också om det finns någon så här superfan av Ted och Kai-podden så skulle jag kunna signera de här topparna. och så får man komma efter dem.
Mm, ja.
Jag tänkte att kan man ha liksom vildtoppar, att om man bara ska släppa lös honom och så ska han liksom få leva fritt här i skogen här utanför.
20 minuter tills räven tar honom. De bästa 20 minuterna av hans liv i och för sig säkert.